Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Hej, det är Siv Malmqvist som sitter här hemma hos Fredrik Strage och ska prata lite låtar och lite om mig kanske.
Välkommen hit, Siv.
Tack så mycket.
Välkommen till det 100:e avsnittet av den här podcasten.
Oj, herregud, har du gjort så många?
Ja, det här är avsnitt 100. Så jag ville ha med en riktig titan inom svensk pop. Någon som har varit med och uppfann svensk popmusik.
Mm.
Du har haft covid-19.
Jag har haft covid-19. Och
du är vaccinerad också?
Vaccinerad 2 gånger. Jag är smittfri, jag ska säga.
Jag har lyssnat så mycket på en av dina låtar under pandemin.
Vilken är det?
Din cover av Petula Clarks Downtown.
Ja, den är fin.
Den sammanfattar så mycket som jag har saknat under det här året. Att gå ut på stan och se neonljusen och träffa vänner. Det här raden, stäng inte in dig. Att se folk runt omkring sig hjälper, det vet jag.
Ja, men gud, vilken bra...
Gå ner på stan och se neonljus blänka i trafiken. Bara gå och höra hur den härliga musiken... Den är så sorgsen och den är så optimistisk samtidigt.
Den är underbar. Den måste du spela.
Men vi har ju varit tvungna att stänga in oss under ett år. Hur har du hanterat det?
Jag tycker att det har gått ganska bra faktiskt. När jag hade coviden som värst så var det... Jag var inte så sjuk faktiskt. Jag hade bara 38,5 i feber, så det var inte så mycket. Och sen, men det här fruktansvärda hosta, och, men ingenting med andning, ingenting sånt. Och sen jag smög ut och handlade. Jag, första gången jag skulle handla på så stod jag utanför och bad dem, kan du inte hämta det till mig och mjölken och det där vad jag skulle ha. Men sen så börjar jag kolla hur mycket folk är där. Nu är det inga, då sticker jag in och handlar. Så jag har alltså inte stängt in mig så där och bara degat hemma. Utan jag tycker jag har...
Covid-19 har haft en dödlighet på runt 0,5%. Mm. Däremot spanska sjukan,
ja,
som jag vet att din mor fick, hade en dödlighet på mellan 10-20% och drabbade mest unga människor.
Ja, precis. Det drabbade min mor. Min mor hade spanska sjukan när hon var 19 år.
Och när var det? Vilken...
Det var
20-talet?
Ja, det måste ju ha varit... ja, just det. Någon gång vid 20-talet så hade hon det. Och, men hon... Det enda hon... Jag kommer ihåg vad hon berättade om det. Så var det att hon tappade allt sitt fina hår. Men ja, det kom ju tillbaka sen. Och hon var ju tack och lov en av de som överlevde.
Dina föräldrar var... statare.
Jajamän.
Norr om Landskrona. För många som lyssnar kanske inte ens vet vad statare var för någonting. Vad var det för jobb?
Oj, jag vet egentligen inte hur jag ska förklara vad en statare är. De tog plats ute på landet hos någon greve eller bonde och skötte om djur och lantbruk och mjölkning och mot att få en stat, alltså de fick betalt i natura väldigt ofta. De hade alltså ingen brist på mat, för det fick de ju där de jobbade. Men nog måste de ju ha haft en lön. Men jag kan inte säga mer egentligen om det.
Men de var relativt fattiga då?
Visst var de fattiga.
Och du föddes på nyårsafton 1936.
Yes.
Och din mor var höggravid. Och det var 3 kilometer till BB.
Ja.
Men hon ville inte åka buss.
Nej, mor hon sa, vi kan gå. Det är inte så långt, det är bara bra för mig. Och far han var lite mer nervös, han sa, vi kan åtminstone ta bussen. Nej, vi går. Så de gick hela vägen, 3 kilometer ungefär in till BB i Landskrona. Och där föddes jag.
Och du var det 6:e av 9 syskon.
Yes.
Och sen när ni flyttade från den här statarlängan och då bodde ni på 60 kvadrat. Hur fick ni plats?
60 kvadrat? Det kommer inte jag ihåg ens.
Jag tror jag läste i din självbiografi. Det kanske var mindre.
Ja, det var det säkert det. Alltså i Borstahusen där jag föddes liksom, eller det var där jag föddes. Alltså, jag åkte de in till BB och släppte ut mig från magen. Och sen, jag vet ingenting om den första bostaden. Men sen bodde vi ju i Landskrona och flyttade till ett barnrike hus, ja. Hur stort det var? Ja, du, det vet jag inte. 2,5 rum var den i alla fall, tror jag. På alla de ungarna. Jag vet inte hur det gick till, hur de hade det innan jag kom.
Och din pappa blev sen arbetare på en fosfatfabrik.
Jajamensan.
Efter att ha varit lantbrukare. Ja, man hanterade en massa kemikalier då? Eller vad gjorde man? Vad
är fosfat
egentligen?
De gödning? Ja, gjorde gödning. Ja. Och där hade de mycket starka syror på det stället. Så jag kommer ihåg, jag var och hälsade på far på den där syrefabriken. Och det var jätteläskigt att komma in där. Och far kom emot mig. Så han såg ut som en trasig gubbe. Hela han var trasig. Och jag sa, gud vad du ser ut, vad har hänt? Syra, kan, det var en liten droppe bara som kom på hans kläder. Så gick det ett stort hål. Så far gick i de där syrorna så varenda dag. Det kan aldrig ha varit bra för far.
Det sägs ju ibland att Sverige har blivit otryggt. Och så, och att det var bättre förr. Men jag läste din bok, Tunna skivor av mig, om hur du brukade roa dig som barn. Mm. Att det bästa ni visste, det var på vårkanten när isen började smälta runt på vallgraven runt Landskrona. Mm. Då hoppade ni...
På flaken. Det var skitroligt.
Alltså som småbarnsförälder så det gör ju ont i hela kroppen när jag läser det.
Jag hade smält av om det hade varit mina barn. Men det gick lite och var snabb. Hoppa från det ena flaket till det andra så här. Men det var ju inte enorma avstånd på en vallgrav. Det kanske var 10-12 meters bredd på den. Så att det var inte så farligt. Men jag kom ju hem och var våt ända upp till midjan.
Och vad sa din mamma då?
Ja, då blev hon förbaskad. Jag vet precis vad hon sa. Hon blev så ilsken och sa, kommer du hem och har drunknat ska du få utkokstryk. Och jag fattade aldrig vad hon menar. Men jag skrattade åt henne bara. Men jag förstår vad hon menar. Hon blev jätterädd, precis som jag skulle ha blivit idag. För den där förbaskade vallgraven. Och det var inga stängsel heller för vallgraven. Så barnen kan ju kunna drunkna hur lätt som helst där.
Det är märkligt det där, hur rädslorna som styr en som förälder nu för tiden.
Ja.
Och hur lätt man verkade ta på en del saker förr.
Ja.
Ja, men lite som trafiksäkerhet till exempel.
Ja, det är exempel.
En av dina absolut största hits är ju Flickor bak i bilen.
Ja.
Där du sjunger om att ni är 7 flickor i baksätet. 7 personer. Det finns ingen chans att alla de ska kunna ha säkerhetsbälte.
Gud vad roligt.
Och ändå är det så här, vi har det bra, vi har bakit bilen och vill ej vara med om någon krock. Nej, för då kommer du flyga som vantar utan en vindruta.
Jag har aldrig tänkt på det. Men jag tänker på när man cyklade till exempel. Alltså, hjälm var det tal om. Och det var inte, i trafiken det var... Det var inget, idag är det skyddsnät, vad man än ska göra, det fanns inte då. Det var underligt, man klarade sig. If you ever go down Trinidad, they make you feel so very glad. Calypso sing and make up rhyme, guarantee you one real good fine time. Drinking rum and Coca-Cola, go down Point Cumana. Both mother... Det här är rum and Coca-Cola. Drinking rum and Coca-Cola.
Andrew Sisters.
Since Yankee come to Trinidad,
they got the young girls all going mad. Det här är inspelat under andra världskriget ungefär. 40-talet sitt.
Ja, 40-talet, ja, det stämmer.
Varför valde du den här?
Det är nog min allra första låt som jag själv kunde sjunga. Mina systrar kom hem, som är äldre med, kom hem med den låten. Och jag var bara en liten tös. Och sjöng en drinking rum and Coca-Cola. Och så ställde de upp mig på bordet och så fick jag svänga på stjärten där som jag hade sett att de gör. Det är min allra första låt som jag sjung.
Så den första låt du sjöng handlade om att dricka rom?
Ja, precis. Alltså man hade ju ingen aning om för det första var rom och inte Coca-Cola.
Det fanns inte det heller
nej,
i Sverige?
Nej, det fanns inte. Absolut inte. Coca-Cola kom ju mycket, 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 mycket senare till Sverige. In old Trinidad I also fear the situation is mighty queer like the Yankee girl the native swoon when she hear der bingle croon drinking rum and even when we're on a budget we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Andrew Sisters brukade åka runt med såna här shower och spela för amerikanska trupper under andra världskriget.
Ja, ja, ja.
Ungefär
ja.
Som Bob Hope gjorde sen.
Precis, också. Det stämmer, ja.
Men du var 8 och skulle fylla 9 år när andra världskriget tog slut. Mm. 1945. Vad minns du från krigsåren?
Jättemycket. Oh ja, det var en spännande tid, men läskig. Jag var fruktansvärt rädd för Hitler. För jag hörde honom ibland i radion när han röt och vrålade. En jäkla cheferhund. Och han såg ut med sin fula mustasch och den frisyren. Så, ja, han var ett skräckexemplar för mig. Alltså. Och jag var så rädd att han skulle komma till oss i Landskrona. För vi bodde ju bara tvärs över Köpenhamn. Och vi kunde höra hur det smällde in i Köpenhamn. Och det var ju inga bomber som kom. Utan det var danska motståndsmän som gjorde det sabotagen. Saboterade för tyskarna helt enkelt. Och det var det som small. Och sen hörde vi ibland flygplaner som kom. En massa flygplan som kom över. Och jag vet inte om det var tyska plan. Men det var nog engelska plan tror jag som kom. Och vi låg i ett sovrum och jag sa till mina syskon, tänk om Hitler kommer i natt. Och det var sån här mörkläggning. Det var en hemsk tid. Och jag kommer ihåg flyktingar som kommer med båtar. Det var väldigt judar faktiskt från Köpenhamn och Danmark som kom över. Och sen kom då alla då koncentrationslägerfångarna till oss i Landskrona. De minns jag också enormt väl.
Hur såg de ut?
De var som benrangel alltså. Och de hade rakade hår och de hade siffror på armarna. Och det stod en skylt på våran skola. Detta var under sommartiden och så vi var inte där. De fick bo i vår skola. Och det var en skylt utanför skolan där det står att de ber folk att inte ge mat åt de här stackars magra människorna. För, och då tyckte jag, va, får man inte mata dem? Det var ju synd om dem. Men de hade alltså... De hade ingen mage för så mycket mat. Alltså, de skulle ta det försiktigt. Nu uttryckte jag mig fel. Alltså, men i alla fall, de var ju så magra och tålde inte så mycket mat. Därför kunde folk inte gå där och ge dem risgrynsgröt och sånt.
Jag vet att du lärde känna en före detta koncentrationslägerfånge som hette Zimanski. Som, ja. Som lärde dig att prata lite tyska.
Ja, just det. Hon jobbade på samma jobb som jag på en fabrik. Vad ska man kalla det? Solblomman hette det. De sydde damunderkläder och de sydde linnen och trosor och allt sånt där. Och där jobbade jag. Hon jobbade där också. Och hon lärde mig... Ich liebe dich och sådär.
Vem sa du det till då?
Det sa jag till en kille som gick i skolan som heter Heinz Hoppe. Tänk att jag minns hans namn.
Heinz Hoppe,
ja.
Var han söt?
Han var så skitsöt. Alltså, och jag sprang och fjantade mig framför honom hela dagen på skolgården och sa Ich liebe dich. Och han höll på att smälla av. Så han sa, du bist en easy. Sa han till mig, Och jag tyckte det lät som att, du är en ängel. Och jag tänkte, han är kär i mig.
Men vad betyder det?
Du är en gissel, du är en åsna. Och det uppfattade jag som att han sa att, vad du är gullig. Det här är, hey good looking.
Också en gammal favoritlåt, eller?
Ja, det var ju det. Eftersom min bror, han hade en gitarr. Och han satt ofta på sitt rum. Alltså, de var ju två pojkar som hade samma rum. Han satt där. Hey, good looking. Why you good looking? Jag kan inte mer. Men det var så underbart att höra honom. Jag tyckte han sjöng så bra. Och den har alltid gillat den. Country.
Det här är Hank Williams- version, kanske den mest kända.
Mm. Underbar. Jag gillar den jättemycket och jag har alltid tyckt om country.
Så du var rädd för Hitler under kriget.
Ja.
Men sen, många år senare, så var du nere i Tyskland och träffade en kvinna som hade varit Hitlers hushållerska.
Det stämmer, det var i München, ja. Det här hon var.
Kom hon bara fram och berättade det sådär?
Nej, hon jobbade på ett hotell som jag var på. Och jag kom in och pratade om Hitler och... Det var ganska...
Det är inte det första man tar upp om man träffar tyskar, precis.
Nej, det är det inte. Men jag var så nyfiken och jag var så... Det var så i början av min karriär i Tyskland och så jag tänkte... Var det i Berlin kanske? När jag fick se alla kulhål i husen. Och då frågade jag... Och sa att jag var så rädd för Hitler. Och då sa hon att hon hade varit hushållerska eller kokerska eller någonting hos Hitler. Gud, jag höll ju på. Nej, är det sant? Nu när du påminner mig med det så jag kunde, så blev jag nästan... Alltså blev jag absolut inte störstruck. Men jag blev nästan... Det var nästan så, för hon gillade Hitler. Hon tyckte mycket om honom. Och han tyckte mycket om barn och hundar. Jag trodde henne inte. Kan inte. Hitler kan väl inte ha tyckt om barn. Men tydligen.
Vad drömde du om att bli när du var liten?
Ingenting, tror jag. Jag levde i näsan räckte. Jag tänkte aldrig på framtiden. Jag hade inga drömmar alls. Möjligtvis att jag skulle... bli reklamtecknare. Det tyckte jag var kul.
Du var bra på att rita och du målar fortfarande akvareller väldigt mycket.
Ja. Men sångerskan har ju inte en tanke på. Nej.
Din stora syster Greta tog sig ut i världen och blev missionär.
Ja, det skulle vara kul. Det var ju också när jag var liten när de missionärerna kom och berättade om de små svarta barnen i Afrika. Det var så synd om de barnen. Missionär och till Kongo, det vill jag bli. Men det var nog en väldigt kort dröm.
Greta var missionär i Anderna uppe i Argentina.
Ja.
Men du kom inte så långt med den karriären att bli missionär i Kongo alltså?
Nej, det blev jag inte. Det gick jag över ganska snabbt. Men det var väldigt intressant att lyssna på missionärerna. De berättade om hur det var i Kongo.
Kom det även riktiga kongoleser på besök?
Nej. Och det roliga var att jag hade ju aldrig sett en svart person. Vilken tid det
var. Min mamma kommer från Gnarp i norra Hälsingland. Och hon har berättat att när hon var liten så kom det dit en missionär ifrån, vad kan det varit? Det var nog Kongo. Mm. En svart man.
Oh.
Och det har aldrig någonsin varit en svart man i Gnarp förut. Så när han vaknar på morgonen på det lilla pensionatet där och tittar ut och står hela byn och stirrar. Och väntar på att han ska visa sig. Och mamma har ett så tydligt minne av att hon tittade på hans händer och tyckte de var så fina. Hon var så fascinerad av att de var vita i handflatorna men svarta på andra sidan. Så hon stod och vred och vänd på dem och sen sjöng han den här Bärga skörden in, fanns det en gammal låt som hette.
En
religiös sång.
Ja. Just det. Ja, mitt första möte med en svart människa, det var i Landskrona. När jag gick på stan, plötsligt kommer det en svart man gående på gatan. Och jag gick efter flera kvarter efter. Och så brukade jag hem till mor och sa att jag har sett en svart. Det hette inte så på den tiden. Det hette något helt annat på M. Men det vill jag inte säga. I alla fall. Och min mor sa, nej, är det sant? Och hon var ju lika euforisk som jag. Och sen tid efter, det kan vara ett par år efter, så kommer han gående med en barnvagn med två söta små praliner. Alltså, det var, tänk va.
Men sen började du uppträda, på tal om svarta musiker, med Delta Rhythm Boys. Amerikanerna som gjorde stor succé med sin cover av Flickorna i Småland i Sverige.
Underbara killar.
De bosatte sig väl här också?
Jag vet faktiskt inte var de bodde där. Det har jag aldrig tänkt på. Men då var ju, jag kommer ihåg i mötet med dem först, jag hade Tove med mig, min dotter. Och jag tänkte, undrar hur Tove ska reagera när de är så svarta som de är. Du, hur kunde jag bara ha de idiotiska tankarna? Hon ser väl inte hudfärgen? Hon ser deras ögon och deras leenden. Och alltså, jag känner mig som en idiot när jag berättar det. Att jag tänkte på att hon kanske ska reagera när de är svarta.
Din karriär inleddes, kan man säga, när du vann en tävling som heter Flugan.
Japp.
Och du... Du beskriver det här lite i din självbiografi.
Mm.
Och du nämner också att du blev inte så överlycklig när du vann. Inte som folk när de vinner Idol eller Melodifestivalen eller någonting nu för tiden. Nu skriker och gråter alla. Och du verkar ha tagit det här med någon nästan buddhistiskt jämnmod.
Fullkomligt. Det var varför jag var med i Flugan. Det var ju för att det var en turné. De åkte runt med en modeshow för en tonårskläder. Och så var det en komiker med som jag ville se. Och jag ville framförallt se de här tonårskläderna.
Var hela tonårsbegreppet nytt då?
Det var nytt. Det fanns inga tonårskläder. Det fanns bara damkläder. Men nu kom Gunilla Pontén till exempel med härliga, underbara Brigitte Bardot-kläder. Liksom. Och det ville jag se. Och samtidigt så var det då en talangtävling i den här turnén, Flugan-turnén. Och det kostade inträde och jag har inga pengar. Och det är smart som jag är, tänkte jag. Jag ska anmäla mig till sångtävlingen så kommer jag gratis in. Sagt och gjort, det gjorde jag. Och då vinner jag den tävlingen. Och det var ju kul. Det var ju inte det jag hade tänkt mig. Jag ville ju bara se kläderna. Men det var ju roligt att jag vann. Och jag sjöng Secret Love. Jag hade velat höra mig själv sjunga den. För jag kunde ju ingen engelska. Och sen så var det...
Var det en Doris Day-låt, Secret Love?
Ja, det tror jag. Det hör jag. Och sen så var jag... Så kom distriktstävlingen när alla från det distriktet skulle uppträda i Malmö. Och då tyckte jag att... Men nu har jag ju vunnit. Jag ska, jag var inte alls pigg på att åka till Malmö. Nu har jag ju sett kläderna. Jag har sett, men så sa en kille till mig som skjutsade mig dit. Sen han sa, du måste ju åka med. Det är ju fasen inte slut ännu. Då vinner jag det här med. Nu börjar jag tycka det var kul. För nu skulle rikstävlingen vara i Stockholm. Och jag har aldrig varit i Stockholm. Så det kan vara ju kul att komma till Stockholm och se Kungsgatan och Kungstornet.
Var Kungsgatan lite nöjescentret?
Ja, det var för den där Kungstornet. Det var höga hus. Det fanns ju en del av Skrona. Så det var lite kul.
Och... Det fanns ju en film också som hette Kungsgatan.
Ja,
baserat på en Vilhelm Moberg-bok.
Kanske var det därför jag var lite nyfiken.
Men i den så är ju Kungsgatan livsfarligt. Den visar ju hur den ädla bondpojken hamnar i Stockholm med sin flickvän och han blir helt förstörd och super ner sig och hon blir prostituerad. Det är bara elände. Verkligen bara elände. Och det tyckte du var spännande då? Kungsgatan?
Ja, men det var ju det. Kungsgatan var spännande. Och så just att de så höga husen som jag tittade på. Så jag åkte runt med buss i hela Stockholm och tittade. Och jag tyckte det var underbart. Och sen kom tävlingen. Då fick jag träffa Charlie Norman. Och det var ju jättekul. Och då hade jag bytt låt plötsligt. För jag tänkte, jag kan inte komma och sjunga den där Secret Love en gång till. Jag var den enda som bytte låt. Men jag tyckte det var pinsamt att sjunga en gång. En ännu långsammare låt som hette The Nearness of You. Och så snubblar jag vid min entré över Charlie Normans ben. Och kommer in på... knäna in på scenen och slår hår på strumpan och reser mig upp och sjunger Once the nearness of you och vann. Ja, så blev min karriärs början. Once I had a secret love that lived within the heart of me.
Var Doris Day något av en idol för det?
Nej, det var hon inte, men jag tyckte om sången. Jo, men lite idol kanske hon var ändå, det tror jag. Ja.
Hon är också något väldigt klart i sin röst. Väldigt välartikulerat. Det händer att jag... Om jag pratar med lite äldre personer så klagar de på att men nu för tiden, man hör inte vad folk sjunger i låtar.
Exakt!
Och det är ju... Ibland tänker jag att det beror på att de kanske inte hör så bra.
Nej.
Men sen lyssnar man på dina gamla låtar. Och det är extremt välartikulerat.
Absolut.
Det är inte en stavelse som faller bort.
Och när jag började spela in skivor så sa min producent, Anders Burman, att jag ska texta. För om du inte textar och man inte hör texten, då kan du sjunga en lalala istället bara. Då behöver vi ingen text. Och idag tycker jag att jag uppfattar inte vad de sjunger om, tyvärr.
Men hur upplevde du Bob Dylan han dök upp då? För det var ju rent sludder över en akustisk gitarr. Den kontrasten är ju ännu större faktiskt mellan Dylan och... Dina låtar på 60-talet.
Ja, det verkligen. Nej, han var också mumlade mest, tyckte jag. Han var ingen idol för mig, men nej.
Min mamma såg dig uppträda i Gnarpsbaden i norra Hälsingland 1959 när hon var 16. Och du var väl 21 eller 22 då. Vad minns du från de här åren i folkparkerna? Du åkte runt väldigt mycket, från 1959 och framåt.
Ja, det var fantastiska år. Det fanns ju folkparker i nästan varje stad. Jag hade större orter och även mindre orter fanns det i folkparker. Och då for man iväg. Ibland hade man 3 platser per dag. En på eftermiddagen, en på tidig kväll och en på sen kväll. Och sen åkte man iväg, minst 10 mil bort. Och så på ett nytt hotell. Och fara iväg nästa dag igen på nästa plats. Och men det är kul med Folkets park. Och folk dansade till exempel. Det var dansbana. Det var skjutbana, lite sådana här kul grejer som det finns på Tivoli. Och så var det då uppträdanden. Och de var ju inte så långa. Man brukar ha en show på halvtimme. Och nu ska jag be att få sjunga. Och, så, och nästa sång blir... Så, det blir alltså så blir, så det, man stod inte och berättade massa saker. Man vågade inte prata med publiken. Utan det bara så här, och nästa sång ska jag sjunga. Åh nej men gud. Men så var det.
Vad stod det på din rider?
Rider.
Jag visste, det är listan inte på det man vill ha i logen.
Det hade vi ingen.
Jag hade ingen.
Nej, inte från början i alla fall. Det kom senare. Och då vill man gärna ha vatten. Kanske någon frukt eller någonting. Men nej, vi hade inga rider. Gärna en toalett om det gick.
Om det gick?
Ja, från början fick man en hink bakom scenen.
En hink om en du hink behövde gå på toa?
Ja. Eller så fick man gå ut bakom scenen. Fast en liten dörr som man kunde gå ut och kissa ut där. Men då gällde det att man höll sig från publiken så inte de såg man satt där och kissade. Eller ett utedass kunde det också ha varit. Ja, så det var verkligen...
Det var en ganska blygsam rider. En hink och ett glas vatten, tack.
Ja.
Hur kommer det sig att du blev så populär i Tyskland?
Ja, det frågar jag mig ofta. Hur kan det komma sig? Jag hade tur med den låten som jag vann med på deras inhemska slagfestival, helt enkelt. För början så... Ja, det började ju så smått. Hade lite små hits och sådär. Sen var jag med på den här tävlingen och vann där. Och då kom det loss. Liebes kommer lohnt sich nicht.
Kärleksbekymmer lönar sig inte.
Ja, precis.
Men den låten lönade sig.
Ja, verkligen. Ja. Ja, sen var jag med... Sjöng den frejdigt och glatt. Och, trots att det var en sorglig text. Livet kommer långsiktigt, my darling. Alltså det var, jag tror att jag var lite annorlunda, man kan säga, mot tyska artister på den tiden. Det var lite mer stelt och sådär. Och det var inte jag van vid. Det kanske var det som gjorde att jag blev populär. Några andra svar har jag inte.
Man kanske fortfarande är lite traumatiserade av kriget, så att de inte Gud. Kunde svänga loss. Jag vet
det detta var bara 12 år efter kriget, så att det var bombhål överallt. Och Dresden ska vi inte tala om. Den var ju helt
i Dresden?
Söndersmulad.
Ja, men det var ju de värsta bombningarna under Europa under hela kriget.
Men det var ju faktiskt när kriget var slut. Då kommer engelsmännen och säger, nej, ni ska ha er en salva till, och så bombade de.
Jag läste, det finns en bok av Kurt Vonnegut som handlar om...
Som handlar om Dresden?
Om Dresdenbombningen, om hur folk dog för att det fanns inget syre. Det brann så mycket att luften försvann.
Ja, och då har den där kirchen, vad heter den? Frauenkirchen, den var... Alltså, jag kommer ihåg när den låg i ruiner. Men de samlade ihop alla stenar, så mycket man någonsin kunde. Och bygger upp hela... Frauenkirchen, med hjälp av donationer från hela Europa. Och donationer, det krävdes ju enorma pengar för att bygga upp den kyrkan. Men den står där idag.
Men artister som gjorde utlandskarriär på 60-talet förväntades kunna sjunga på
tyska.
Främmande länders språk. Du sjöng på danska, finska, engelska, spanska, franska, holländska och tyska.
Ja, norska också faktiskt.
Norska också. Och italienska.
Ja.
Jag hörde att du var så pass bra på italienska att en taxichaufför som körde dig mellan Rapallo och Genoa en gång frågade vilken region i Italien du kom ifrån.
Precis, jag trodde han drev med mig. Men jag tror att jag pratade inte så mycket med honom, men det jag sa var ju kanske ganska perfekt italienska. Det var därför han frågade, var det för vilken region jag kom ifrån? Ja. Jag var ju imponerad. Alltså, eller inte imponerad, jag var glad, jag var förvånad över att han trodde att jag var italienska. Det var, jag var lite, vad heter det, lite mallig kan man säga. Här kommer Blue Tango. När jag var då tonåring så var man i Folkets hus i Landskrona och dansade onsdag, fredag, lördag. Och, sånt där. Och då var den här låten Blue Tango. Da 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 di da. Da 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 di da. Och det var så himla romantiskt. Och den spelade de ofta när det var damernas. Då fick damerna alltså gå och bjuda upp en kille. Och då, den killen man då bjöd upp, det var den som skulle följa en hem.
Men hur ofta var det damernas under en kväll?
Varje kväll när det var där. Nej, det var bara en gång.
Det var bara en gång det var damernas?
Ja, precis. Och då ska man då bjuda upp den killen som man vill ska följa en hem.
Ja.
Och då spelar de ofta just Blue Tango.
Men det gick inte för sig om du fick syn på en snygg kille i början av kvällen att gå fram och bjuda upp honom då? Det skulle man inte göra.
Nej.
Okej, så vem bjöd du upp under Blue Tango?
Ja, hörru du, kan det ha varit Ulf? Ja, det tror jag det var Uffe. Ja, han fick följa mig hem. Men inte riktigt ända hemma. Bara en bit ifrån barnrika. För jag tycker jag skämdes lite för att bo i ett barnrika hus. Det var lite skamset tycker jag. Så jag släppte av honom. Eller vad säger jag? Jag sa hej till honom en liten bit innan vi hade kommit fram till mig.
För det var lite fattiga kvarter?
Ja, kvarter var inte. Det var ett hus bara som var barnrika hus. De andra var inte barnrika hus.
Vad är barnrika hus?
Barnrika hus är för lite mindre bemedlade familjer.
Men var som miljonprogrammet men tidigare alltså?
Det var den som hon, Myrdal.
Alva
Myrdal. Hon var ju den som initierade barnrika hus. Och vi bodde alltså i ett barnrikehus och vi var det första huset i hela Landskrona som hade sopnedkast.
Wow.
Ja, förstår du? Och så hade vi ett badrum högst upp i huset. Så det var inget bad i lägenheten. Det var bara toalett. Men det var ändå alltså WC inne och det var elektricitet och gas. Och roligt var det att bo i ett barnrikehus för det var en jävla massa barn.
Du har sjungit mycket på massa olika språk, men inte så mycket på skånska faktiskt.
Nej, det är inte klokt alltså. Jag tänker på det när jag spelade in. Ingenting går upp på gamla Skåne. Varför i all världen sjöng jag inte den på skånska?
Jaha, det gör man det inte. Jag har inte ens tänkt på det. Du sjunger inte den på skånska.
Men man skulle ens göra det då. Nu kommer jag in på skånska. Man sjöng inte på skånska på den tiden. Jo, det var bara...
Edvard Persson kanske?
Precis, alltså har lagt namn.
Han fick sjunga på skånska?
Han sjöng på en sån finare skånska som inte är... Han sa R.
Mer lundensiska, eller?
Ja, det var ju sådär. Jag har bott vid en landsväg i hela mitt liv. Och sett människor komma och gå. Det var ingen riktig skånska. Och han pratade inte riktigt skånska i filmerna heller. Nej, det var sådär. Han ska vara lite finare och sådär. Allt ljus på mig.
Men du fick ingen kritik när i Skåne för att du inte sjöng på skånska?
Nej.
Förväntas inte det heller?
Men det var ingen som reagerade över det. Att jag inte sjöng på skånska. Men det, vad jag vet, det kanske är många som sa, vad fan kan sjunga inte på skånska för? Nu gör jag det. Ibland.
Och du byter till skånska när du blir arg, har jag hört.
Ja, jag behöver inte bli arg. Jag kan bara titta på en liten unge som säger, det är ju gullig. Jag behöver inte bli någonting. Alltså, jag bara växlar. Men jag vrider på tungan lite så blir det skånska.
Pratar du ofta tyska och italienska numera också?
Ja, det gör jag. Mest tyska. Mm. Jag förvånar mig själv över hur jädra bra tyska jag pratar. Alltså det har bara kommit. Och så danska förstås. Det är mitt andra språk, kan man säga.
En av mina favoritanekdoter ur din bok är hur du var med i tysk tv en gång. Och du fick en klänning som de ville att du skulle ta på dig. Och den var jättefin, men den hade inga fickor.
Vad
hände sen?
Den är rolig. Jag står och provar en klänning i klädförrådet där. Och så säger han, den är jättefin. Aber, ich möchte gerne ficken. Och nu förstår du. Och du kan se reaktionen på dem. Det var fruktansvärt. Där står jag och bara säger, ska man säga vad jag sa på svenska då?
Nej. De frågade nog hur känns klänningen? Och det är bara, den är jätteskön.
Den ser fin. Aber, ich möchte gerne ficken. Jag vill gärna,
knulla.
Ja, precis. Det fick du säga. Och de sa, nej men was sagen sie? Ja, aber das ist keine, das möchte ich. Och då fick jag ju veta att det heter inte en ficka eller ficken. Alltså, jag tänkte en ficka, zwei ficken.
Eller hur?
Så det är så
blodigt. Det är så många ord precis som är likadana på svenska och ja, tyska. Så.
Då fick jag ju veta sen vad ficken betyder. Oh my god. Och det var ju så roligt för att jag hade även en sån här fickdagbok med mig. Ha! Så musikerna hade ju skitroligt åt detta. Du måste köpa med dig till oss när du kommer. Det står alltså ficktagebok. Och du säger, vad gör du med fickdagboken? Säger, ja, här har jag adresser till folk och telefonnummer. Ja, det kan man knappt översätta till svenska. Vad kan man göra det? Men det var väldigt roligt. Fickdagbok, fickkniv.
Du inser att du förmodligen skapade hela myten om den svenska synden i det här ögonblicket?
Nej, det gjorde jag. Nej.
Ja, men det kan, förmodligen det här och sen kanske Sommaren med Monica och den här filmen Kärlekens språk. Det var det som satte igång hela.
Precis. Och så kommer jag med min fickdagbok. Ja, jag hade jösses vad roligt.
Du var i Berlin 1961 när de började bygga Berlinmuren. Hur var det?
Det var också spännande, tycker jag. Jag var i trakten här kring Brandenburg och Tor. Det är ju speciellt. Det är märket i Berlin. Och där ser jag några soldater som håller på och murar mitt på gatan. Och jag frågar dem, men vad ska ni bygga här för någonting mitt på gatan? Då säger de, vi ska bygga en mur. Här, inne mitt i der Straße, mitt på gatan. Sen ville han inte prata mer. Och sen kom då muren. Och den var ju inte så hög från början. Men det blev högre, högre. Stängsel på stängsel. Och det var, då kunde jag ju åka in i Östberlin hur som helst. Jag alltså. Men de kunde ju inte komma till Västberlin. Det var en spännande tid. Man gick genom passkontrollen till exempel. Jag tyckte de alltid var sådär arga och såg farliga ut. De frågade, nej, pass bort. Men jag vet inte vad jag ska säga mer. Det var en spännande tid i alla fall.
Jag vet att du också jobbade sen i Hansa-studion. Som låg alldeles. Den byggdes ju strax efter Berlinmuren, tror jag, tidigt 60-tal.
Byggdes den då?
Meistersaal heter väl själva den stora salen. Men den blev ju känd först egentligen på långt senare när David Bowie jobbade där och YouTube, Depeche Mode.
Jag jobbat med
där var du först i Hansa-studion.
Ja, för då var ju halva byggnaden nästan en ruin. För jag kommer ihåg den där tjusiga sån här Hollywood-trappa. Det var bara den ena intakt och den andra hade de stängt av. Och där kunde man se, det var precis in till muren. Kunde se vakterna som stod där uppe och jag vinkade till dem. De vinkade aldrig tillbaka.
Det är det som David Bowie sjunger om i Heroes. Att we kissed by the wall. Det är om hur hans producent Tony Visconti kysser en tjej precis vid muren och vakterna tittar ner på det här men säger ingenting.
Men gud, vad har vi samma erfarenhet här med jag? Vad roligt.
Men du låg på Billboard-listan också i USA. Amerikanska Hot 100. Det var den första svensken som låg där överhuvudtaget.
Ja, precis.
Med Sole, Sole, Sole tillsammans med Umberto Marcato, den italienska sångaren.
Yep.
Hur gick det till? Hur hamnade ni?
Nu, det har jag ingen aning om. Jag vet aldrig någonting som... Det är mitt skivbolag som vet det. De släppte ut den i Amerika förmodligen. Så jag kan inte förklara det. Och det var, för mig var det inte något så här... Wow, inte alls. Nej, han visade mig tidningen, min manager. Titta här, ska du se. Där på listan vid Billboard. Där låg Siw Malmkvist, Umberto Marcato med Sole Sole. Jaha. Det var inte heller en sån där känsla. Wow, jag ligger på listan i Amerika. Nej, det var ingen som var konstigt. Det bara var så det skulle vara.
Men du verkar ha tagit både framgångar och motgångar med... Någon typ av jämnmod nästan.
Så det kan väl vara att jag är lite korkad. Alltså, för jag fattar inte hur fantastiskt det var att som svenska komma på Billboard-listan först. Eller överhuvudtaget komma på Billboard-listan.
Ja, men jag tänkte att om någon person skulle växa upp nu för tiden och har det lika fattigt som du hade när du växte upp, så skulle det kanske bli en... Något man nästan använder för att positionera sig lite. Att jag har minsann den här tuffa bakgrunden. Och jag led och led och led, men jag var stark och jag kämpade mig ut det. Det är som att du har bara glidit igenom allting.
Jag tänker att jag visste inte ens vad Billboard var för någonting, ska jag säga det. Men för alla andra runt om mig sa att wow, det är fantastiskt.
Men du åkte inte till USA med Umberto Marcato?
Nej, det gjorde vi inte. Men vi var nära att kunna åka till Japan. Men det blev aldrig. Och varför vet
du? Du var en hittare också?
Jag har utgivna skivor i Japan.
Och du sjunger på japanska?
Nej, inte på jokbas. Men vi har varit på väg dit, men det blev aldrig något.
Vad är detta? Vad har hänt? Något sånt har jag aldrig känt. Och det bara för en blick du mig sänd. Mr. Wonderful.
Min allra första skiva hette Twiddly Dee. Och när hade de signat mig och skrivit kontrakt med Siw Malmkvist. Henne ska vi ha, så Anders Burman. Då fick jag sjunga en sång som hette Mr. Wonderful. Och jag var väl då 19 år kanske. Och när jag lyssnar på den idag så hör jag hur generad jag var över att jag stod upp med en mikrofon och Anders som sitter där och tittar på mig. Och jag var nervös och jag tyckte det var... Du vet, alltså att sjunga de allra första gångerna, det var svårt tyckte jag. Orkestern var på plats också. Och då gällde det att sjunga rätt, annars fick de ta om. Kanske musikerna sa, vilken sopa. Och vi tar om det. Men i alla fall, jag tyckte mycket om låten, det måste jag säga.
Jag blir ömsom.
Gud, vad långsamt! Var det så långsamt?
Känns det långsamt nu?
Det känns ju dött så långsamt. Det gör jag. Men jag hör skånskan så skiner igenom.
Vad jag drömmer om i all hemlighet. Mr. Wonderful är du. Lägg dig.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Du vann den andra svenska Melodifestivalen någonsin 1959 med Augustin. Men ja, då hade de bestämt att Britta Borg skulle få tävla med låten.
Ja, kan du tänka dig det? Vad fan kan skicka de henne för? Det var ju jag som vann.
Ja. Hon fick åka till Cannes. Mm. Men året därpå så var det tvärtom. Då hade Östen Warnerbring och Ingrid Berggren vunnit med en låt som heter Alla andra får varann. Och då var det du som fick åka till London.
Ja, ja, men det var
kul. Och tävla
kul
med låten.
Det var kul. Jag har aldrig varit i London sen. Det tyckte jag bara var roligt. Men varför?
Och sen ett år senare igen. Då vann du med April April och Lill-Babs fick åka till finalen.
Kan du fatta? Då var jag sur.
Var du sur då?
Nej, men jag fattar inte. Varför skickade de Lill-Babs? Jag vann. Det var flera år så här att de skickade iväg en annan person än den som vann. Det är ju inte klokt.
Och då var det verkligen låtarna som räknades då, antar jag.
Det var,
låtarna inte som artisten. Vann.
Det var inte, man fick inte så stor uppmärksamhet egentligen som nu här. Nej,
men det tycker jag är intressant, för även nu när du har valt låtar här i podden så har du gett mig låttitlar mer än att du har sagt att oh, den här låten med bla bla bla, utan du ville höra Hey Good Looking, men det spelade inte så stor roll vilken artist det var. Det var inte så att du förknippade låten med en viss artist, utan
nej, det gjorde jag inte.
Det sättet att tänka, att det är viktigt med vem som sjunger, vem som har skrivit boken eller till och med
precis
tidningar.
Så.
Många nyhetsartiklar var inte signerade förr i tiden. Nu är det alltid personen bakom som ska fram.
Ja,
jag vet
precis.
Inte, det är väl samma tendens, tror jag. Eller du vill veta vad kockar äter på restaurangen.
Men det som gällde var sången, texten. Vem som var kompositör, vem som var textförfattare. Sen, den som sjöng låten hade väl inte så stor betydelse kanske. Jag tror det var så. Men när det blev uppmärksamhet, det var när jag kom med i texten i april. Då jädrar, då skrevs det.
Vad hände då?
Jo, de skrev att jag var slarvig, hade inte förberett mig ordentligt. Och kan säga att jag hade texten som ett rinnande vatten. Men det är bara de människorna som någon gång har drabbats av en blackout som fattar detta. Det har inte med hur duktig du är på texten, utan det är någonting som händer i hjärnan. Plötsligt är texten borta. Och jag smilade lite och kom tillbaka precis där jag skulle. Alltså, det var en mardröm med blackouts. Idag skulle jag inte alls vara så skräckslagen som jag blev då. Men jag skojade bort det på något sätt, kommer jag ihåg. Och kom precis rätt in där jag skulle. Men då skrev de i tidningarna att det var ju fy.
En av mina stora favoriter från 60-70-talet var Lee Hazelwood. Jaha. Jag har lyssnat mycket på. Ni gjorde ett tv-program tillsammans när du sjunger en bombastisk version av Summer Wine.
Ja, den var fin.
Duetten. Hur var han att samarbeta med?
Han var underbar. Han var så snäll. Jag var ju lite nervös. Men en amerikan, du vet, amerikaner, vet du. Man hade en jätterespekt för America. You know. Men han var så snäll. Han var så gullig. Och jag minns ju programmet, hur bra det var faktiskt, och hur glad jag var för att jobba med honom, som hade jobbat med Frank Sinatras dotter, du vet, smäller högt.
Han flyttade ju till Sverige sen.
Gjorde han, ja.
Ja, och då bodde han ju faktiskt
Vallalavägen.
Han gjorde en låt som heter Let's Take a Walk Down Vallalavägen, som är helt fantastiskt.
Precis,
en hyllning till, i mitt tycker jag i alla fall, kanske den tråkigaste gatan i Stockholm. Men, men du bodde på Karlavägen, så ni måste ju nästan varit grannar.
Precis, det var det. Men jag har aldrig varit hemma hos honom. Det var jag inte. Men Jag tyckte att det var en kul idé att göra en låt. Men alltså, kom den ut någonsin, den låten, i Amerika?
Er version av?
Ja.
Eller tänkte du på Let's Take a Walk Down alla vägen?
Ja.
Nej, det var en helt och hållet svensk produktion.
Aha. Jaha, så han gjorde inte den på skiva då?
Jag tror inte att de hade kunnat ge ut Let's Take a Walk Down alla vägen i USA. Inte på grund av titeln, utan för att det är en rad där han det är en barnkör med som sjunger i refrängen.
Oh.
Och så sjunger han i en vers. Hur går den nu? Secretary Sue, I'm told, when she sniffs ain't got a cold.
Oh.
Alltså hon sniffar utan att vara förkyld. Det är en omskrivning av att någon snortar kokain, tror jag. Så hade de släppt den i USA så hade folk blivit...
Nej, kul.
Inte riktigt det man ska sjunga en låt med en massa barn, kanske.
Aha.
Stämmer det att Ingmar Bergman försökte stöta på dig ett brev en gång?
Ja, gud. Och jag brydde mig inte om det. Först såg jag... För jag kände igen hans stil, nämligen. Så det var på riktigt.
Och när var det här ungefär?
Minns inte. Kommer inte alls ihåg det. Och det var faktiskt lite beundrarbrev faktiskt. Men jag trodde aldrig på det först.
Men det var din... Vad skrev han då? Vill han ses eller var det... Hur pass förföriskt brev
ja,
var det?
Ja, men han var ju lite sådär förföriskt mot kvinnor.
Ja, så att det kan man lugnt påstå.
Det var ju inte att undra på egentligen, för jag var ju så söt och fin på den tiden. Men jag tror att jag gjorde inte så mycket åt det där brevet, för jag trodde det är inte han. Men har jag sett hans stil, att det var precis den stilen.
Men du fick också dansa med... Cary Grant?
Yes. Inte med honom, men precis alldeles vid sidan av.
Okay.
Oh. Men jag har dansat med William Holden.
Nej, på riktigt.
Yes, i Grekland.
Oj.
Och det var på ett ställe någonstans i Grekland, jag kommer inte ihåg var. Han bjöd upp mig och vi dansade och han funderade om jag var grekiska och bodde här. Så sa han, no, I'm Swedish. Wow, sa han då. My Swedish girls. Det kommer jag ihåg. Och han var så snygg, William Holden, på den tiden.
Hur var det? Försökte inte även Tony Bennett stötta på dig någon gång?
Han...
Det är en fantastisk röst. Kanske inte på Sinatra-nivå, men ändå. Men vilken stämma.
Nej, vilken stämma. Och han tog hållet och träffade jag i London.
Var i London, okej.
Okay. Ja, och han... Vi var ute med honom och någon annan mer. Hans manager kanske. Och jag fick ett samtal till mitt rum. Och han sa, are you the Swedish girl? Yes. Och då ville han bjuda mig på lunch. Och jag tänkte, han, den gamle gubben. Nej. Och så berättade jag det här för min manager. Och han sa, nej, skit i honom, han är för gammal.
Hur gammal var han då?
Ja, säkert 50.
Jaha, så pass.
Ja. Nej, så jag tackade nej till hans inbjudan. Och sen jag tänkte, vad fan kan jag göra det för? Det hade ju varit fantastiskt att sitta och prata med Bennett.
Do you know the way to San Jose? I'm going back to find some peace of mind in San Jose. LA is a great big freeway. Put $100 down and buy a car. In a week, maybe two, they'll make you a star. Weeks turn into years, how quick they pass. And all the stars that never were are parking cars and
parking. Dionne Warwick, som faktiskt var lite av en idol. Jag har inte haft så många idoler, men hon var något alldeles speciellt. Och när hon sjunger Do you know the way to San Jose? Så var den här. Jag sjunger in den på svenska. Snart så stiger solen upp igen. Åh, hon sjunger så bra. Och det är ju också Burt Bacharachs låt. Och Burt Bacharach kan jag också träffa. Without a friend, you pack your car and ride away. I've got love.
lots of friends in San Jose. Do you know the way to San Jose?
Jag minns när Bacharach kom till Stockholm någon gång i mitten av 90-talet och skulle spela på någon sorts cocktailparty. Det var en Mikael Bindefeldt-fest. Folk pratade med varandra och liksom höll på att snacka. Det var stimmigt och stojigt i lokalen. Mycket gratis sprit och så. Och han blev så arg. Han skällde ut publiken. För att de hajade inte riktigt vem det var heller, utan det var någon missförstånd, så de trodde väl att han bara var en barpianist.
I största allmänhet. Ja, när du säger det.
Jag vet, så var det hans sista riktiga konsert i Sverige. Eller han var ju här och fick Polar Music Prize förstås. En av dina mest kända låtar är Tunna skivor. Och jag minns när jag var liten och hörde den första gången, så trodde jag att det var någon låt om styckmord. Att någon hade gjort dig illa, så du skulle skära den här killen i tunna små skivor. Och du lät så glad när du sjöng det, så för mig var det en ganska obehaglig låt.
Det var roligt. Alltså, jag hade ju ingen aning egentligen vad det betyder med tunna skivor. Det var ett uttryck på den tiden, om man sa den där snubben ska vara tunna skivor av honom. Alltså, man menade att det ska vara så lite av honom som möjligt. Vad ska man översätta det med?
Jaha, okay, jag har alltid bara tänkt den där lite udda låt. Men att okej, okay, Siw Malmkvist hade vissa aggressioner. De kom fram sällan, men ibland så styckmord.
Ja, det handlade inte om styckmord alltså.
Jag tror också att jag upptäckte dig lite via Kurt Olsson faktiskt. Lasse Brandebys gamla figur.
Amen.
Som var en han var ju en sorts skämtfigur, men
mycket stor skämtfigur.
Ja, och han spelade i Hultsfred. Men första gången jag åkte på en rockfestival, Hultsfred 88, då spelade Kurt Olsson och damorkestern och körde alla dina låtar.
Ja.
Och långt efter att jag hade slutat tycka han var rolig, så satt låtarna kvar.
Precis. Det är en riktig ganska rolig historia, för att han ringde en dag och presenterade sig som, antingen sa han Kurt Olsson, eller så sa han
Lasse Brandeby.
Lasse Brandeby. Ja, just Lasse Brandeby eller Kurt Olsson, det kommer jag inte ihåg, men jag minns när jag tog emot samtalet, och alltså han sa jag sjunger dina låtar, bara det först. Sjunger du mina låtar? Det är ju tjejer som ska sjunga dem. Nej, men han förklarade att han älskade dem. Han sjunger dem. Och han har en damorkester. Och jag föreställde mig tre kvinnor. En som satt vid pianot, en som hade en bas och en som satt med trummor. Så jag tänkte... Och han ville ha mig till Göteborg. För de hade en föreställning på Valand. Jag var tveksam. Alltså, vad ska jag göra där med Kurt Olsson? Vem är han? Vad gör han? Men jag tänkte samtidigt att varför inte ha lite kul en tisdag som det var. Så jag åkte ner till Göteborg och blev mäkta förvånad att den där damorkestern, det var inte tre kvinnor.
Hur många var de?
Jag tror de var 12. En fantastisk orkester. Men när jag träffade honom första gången, men jesus, vad är det för en typ? Med den frisyren och den jäkla... och målade ögonen så här. Han såg ju förskräcklig ut. Men jag fick ju veta då att han har med ett radioprogram spelade Siw Malmkvist varje dag eller vecka. Och han spelade mina låtar. Och han hade på något vis lagt grunden till att jag skulle komma ner till Göteborg. Och det var fullpackat när jag kom dit. Som en överraskning till publiken. Och det var rena jublet. Och jag kunde inte fatta, skojar de med mig? Vad är det? Då fick jag veta bakgrunden att han hade bäddat för det här. Men det var roligt. Sen tyckte vi att det var skoj att han föreslog att vi skulle åka på turné. Ja, med då damorkestern. Det var urkul. Och väldigt många yngre människor trodde att det var nya låtar. För de hade ju aldrig hört dem.
Jag hade aldrig hört dem förut, men jag märkte direkt att min mamma då, som såg det i Gnarpsbaden 1959, kunde alla låtarna utantill.
Ja, just det.
Men en låt som, jag minns inte om han gjorde den, men Mamma är lik sin mamma.
Nej.
Har ju spelats desto mer på senare år och blivit nästan en feministisk kampsång.
Åh, oh, Jesus, ja. I Sverige, ja.
Ja, i Sverige, originalet, vet du den?
Ja, det är Sadie the Cleaning Lady heter
som
det.
John Farnham gjorde. Aha. En australisk artist, tror jag.
Ja.
Som blev sen stor på 80-talet igen. Men i alla
kul,
fall, originalversionen där är ju mer en städerska som städar mycket.
Precis.
Medan din version beskriver ett mångtusenårigt kvinnoförtryck.
Precis.
Ett slaveri i hemmet.
Just det. På tyska, förstår du. Då heter den Frauen sind doch noch Frauen. Alltså, kvinnor är ju ändå bara kvinnor.
Är det sant?
Ja,
där är inte alls den klangen.
Det var inte alls populärt. Alla gubbar var förbannade på den där låten. Frauen sind doch nur Frauen. Sie sollen im Hausen att den rechten. De ska vara hemma och de ska putsa och de ska vascha och allt vad de vill. Så den var inte populär i Tyskland.
Det var Stikkan Andersson som översatte den till svenska och skrev den här.
Ja.
Mamma är lik sin mamma.
Mm.
Det är alltså farmors mormors
mor till sin farmors mormors bror. Att kvinnan...
livet är ett enda damma-damma.
Livet är ett enda damma-damma. Ja. Hon var lite förbannad. Men i Tyskland var det att hon ska hållas tillbaka. Nej, kararna... Jag skyller på kararna där i den texten. Mm. Ja, den var inte så populär som i Sverige.
Det har varit en hel del debatt i Sverige om hiphopmusik och rapmusik som skildrar droger och våld, gängvåld i förorten. Och jag har tänkt på... En av dina mest kända inspelningar handlar ju faktiskt om gängvåld. Balladen om det stora slagsmålet på Tegelbacken. Det är ju gängvåld anno 1903.
Ja.
Då alla Stockholmsgäng marscherar dit för att göra upp. Låt av Olle Adolfsson.
Ja.
Men jag har alltid undrat, ägde det där slagsmålet...
Det blev ju aldrig något.
Nej, det blev aldrig någonting, men är det baserat på en verklig händelse?
Ja, det är det. Det är det faktiskt.
Det?
Ja, men. Och sen kan jag komma ihåg att det var det i olika stadsdelar också, även Landskrona till exempel. Det var den barnrike mot den det huset där borta. Och i olika städer så var det berodde på likadant som det är nu. Olika stadsdelar emot varann. Men det här är ju den är ju kul. Texten är ju härlig. Och så står de där och hytter åt varandra och sen vänder de på klacken och gick hem. Ja, det var gruppen av funnit. Nej, skitbrygg. Den var mycket populär, den låten.
Du gjorde ett discoalbum 1976 som hette Explosiv.
Ja.
Siv med S-I-W på slutet.
Mm.
Hur mycket gillade du själv diskotrenden? Gick du på Alexandra och sådär och hängde med? Eller hamnade du på Studio 54 i New York rent av?
Absolut inte. Jag var helt ute. Det var inte min idé överhuvudtaget. Jag tycker inte den är bra överhuvudtaget.
Det är för sig lite gulligt, för på en låt på den skivan så sjunger du... Hör du, diskjockey, de låtar du köra är okej,
ja.
Men jag vill ha slowfox igen.
Ja.
Du, spela något riktigt. Ja. Min smak är väl lika viktig.
Åh, vad bra. Vem har skrivit den texten? Undrar om det är Stickan eller Svunne Olof Bagge, kan det vara.
Så du går fram till diskjockeyn och ber om en slowfox.
Den gillar jag, den låten gillar jag. Och det var väl några till på den skivan som jag tyckte om, men den blev väl... Jag vet inte vad det finns på den skivan förresten. Nu när du ser att den här låten fanns där i alla fall.
Jag minns så väl när du gjorde en cover på en av mina gamla favoritlåtar. Scorpions ballad Still Loving
You.
Körde du slutet av 80-talet, tror jag.
Jajamän. Den...
Hörde du den när du var i Tyskland, eller hur upptäckte du Scorpions?
Nej, det var så här att min son, han sa, men du kan inte bara sjunga dina gamla slager. Du ska sjunga rock. Han är just där. Han är och var en sån hårdrock-snubbe. Och så sa han, jag ska ge dig några hårdrocksballader. Jättefina. Ja, jag lyssnade på dem och fastnade för Scorpions, den där Still Loving You. Och tänkte, Den är underbar. Den är inte så hårdrockig. Den ska jag lära mig. Och tänkte, vi hade en show på Berns. Och jag tänkte, jag sjunger den där. Och det var lite, inte en sensation, men det var verkligen något helt annorlunda.
Om kärleken var en flod, du vet jag är mitt i den. Om kärleken var en fågel, marken hon ser vi i.
Det här är en ung tjej som faktiskt är sångcoach. Och hon är, dessutom är hon min sons fru, men hon sjunger fantastiskt bra. Därför vill jag ha henne med, för det är dagens låtar.
Har du själv haft lust att skriva låtar någon gång?
Nej, jag har bara skrivit en enda i hela mitt liv.
Vilken då?
You belong to my heart. Pippi Långstrump Bahar. När jag var liten och läste Pippi Långstrump, då var jag, hon var min idol. Jag var som Pippi Långstrump, men jag hade bara inte en häst och jag hade inga pengar. Men jag älskade henne. Och så kom mina systrar hem och sjöng You belong to my heart. Och det lät som Pippi Långstrump Bahar. Och då gjorde jag en text på den. Det är min enda text.
Och sen fick du spela Pippi på order av Astrid Lindgren själv?
Ja, men visst.
Hon krävde det, för du tyckte att du var lite för gammal för rollen. Du var väl 40 då? Ändå.
Ja, 45.
45?
Mm. Jo, det var ju så att han på Folkarna ville sätta upp Pippi som musical. Men han fick inte tillåtelse av Astrid om inte jag spelade Pippi Långstrump. Och det sa han, teaterdirektören, men du är för gammal, sa han. Ja, sa jag, det tycker jag också. Men det är Astrid som vill. Ja, hon gav honom inte tillåtelse att sätta upp den förrän hon fick ett ja från mig. Ja, då var jag 45 år. Jag kan titta på den ibland, den här videon som spelades in från Folkarna, och tänka, är det jag? Men jesus vad jag kunde. Jag hoppar och jag springer och jag bär och jag gör kullerbytte. Jag är imponerad av mig själv, alltså. Rent kroppsligt vad jag kunde göra.
En imponerande kroppslig bragd som du gjorde var ju sen när du hade en show på Hamburger Börs med Ann-Louise Hansson och Lill-Babs. Så ni skulle först spela gamla damer i rullstolar, ja, på scen. Det. Och sen sjunga Girls Just Wanna Have Fun av Cyndi Lauper.
Precis.
Och du, hur blev det fel på din rullstol?
Jag fastnade med armen i spaken och den fortsatte rakt ut. Och det var tur att just den kvällen hade vi inte publik. Just publik, du vet, de brukar sätta fram extra stolar.
Och du kör rakt ut från scenkanten med rullstol?
Rakt ut, men har sinnesnärvaro att hoppa av från rullstolen. Och jag kommer ihåg att det blödde från min arm.
Okay.
Och just när det hände, då var de riktade in mot scenen. Så de såg aldrig att jag var där. Så när jag hoppar upp, jag måste ha varit Hulken. Alltså jag tar tag i det, var ganska högt. Drar upp och kommer in exakt när jag ska sjunga med blodiga armar. Och de bara tittar och ser rullstolen ligga där ute. Hade det varit publik så hade de dött. Den väger ju över 100 kilo, en sån här rullstol. Och den låg kvar under föreställningen. Och killarna i bandet skulle sjunga en låt a cappella. De kunde nästan inte sjunga för att bara skratta hela tiden. Och så rullstolen ligga där. De hade inte heller sett det. Så fort gick det.
Det är väldigt kul att ni ska låtsas vara gamla pensionärer som slutar alltihop i blodigt kaos på scen.
Ja, verkligen.
I höst så kommer du medverka i Så mycket bättre.
Ja.
Som ska spelas in under sommaren. De måste ha frågat dig tidigare, eller?
Jo, de frågade mig för några år sedan.
Men först nu har du tackat ja?
Ja, just det. Nej, jag ville inte från början alls. Jag gillade inte programmet, jag gillade inte bara. Så frågade de nu och så tänkte jag, varför ska jag säga nej en gång till? Det kan ju vara kul. Upplevelse. De är ju... Jag kunde vara mormor för allihopa. Så att träffa sådana unga människor och låtar som jag aldrig har hört. Artister som jag inte känner till. Det var en liten utmaning tycker jag. Det lät kul.
Kommer du spela in något mer material tror du som artist?
Det tror jag inte. Ja, möjligtvis att jag spelar in det som jag framför där. Det är så mycket bättre. Jo, men då ger ju ut en skiva, faktiskt. Men att mer tror jag inte på.
Du är inte sugen på att göra en storslagen comeback?
Nej. Nej. Men om jag gör det så är det ju roligt. Men det tror jag inte. Jag kan tänka att jag har haft en karriär sedan 55.
Men du vet, nu är det så att ingen lägger ju av överhuvudtaget, utan folk fortsätter bara. Rolling Stones ska ut på scen. Ja, de ska ut igen nästa år och de är ändå... De är väl 80-årsåldern nu i alla fall, Stones?
Ja, det är de. Ja, men ibland så, i Tyskland är det så att varför ska man lägga av när du fortfarande kan sjunga och du kanske fortfarande vill stå? Jag var med Veke Byrå och Gitte Henning i en show i München. Där, som pausartist hade vi en man som var 101 år gammal. Och han sjöng fortfarande och spelade för pianon. Han var kanonfin alltså. Men det är så länge kanske inte många som...
Hur gammal var Charles Aznavour när han åkte ut på sina sista turnéer? Han var närmare 100, va?
Nej, är det sant?
Han är avliden nu tyvärr, men
ja.
Han var bra 90 i alla fall.
Wow. Ja, och Lysasia till exempel, hon har jag träffat flera gånger. Hon var jättegammal också när hon dog. Ja, hon dog, ja, just det.
Jag läste en artikel om Chuck Berry när han spelade i Sverige 1970.
Ja.
Och beskrevs som rockfarfar i tidningarna. Då var han 45.
Nej, vad roligt. Ja, nej, men alltså, om man tycker det är roligt och folk framförallt tycker det är kul att man är med... Men det ska ju vara när publiken börjar säga att nu får hon ju ge sig, då tackar man. Men jag vill ju helst själv säga nu är det bra. Som Tova Karlsson, hon säger hon vill absolut inte mer.
Om du är nere och är ledsen så är det skönt att gå ett slag downtown. Stäng inte in dig, att se folk runt omkring sig hjälper, det vet jag. Downtown. Gå ner på stan och se neonljus blänka i trafiken. Bara gå och höra hur den härliga musiken hörs överallt. Allting är ljust och skönt här, och du kan glömma allt tråkigt och trist och sånt där. Så kom downtown, allt ska bli fint. Så kom downtown, finns inget ställe som
Nej, nu så. Nu lägger vi av, för nu börjar min tunga att bli trött. Jag har babblat så mycket.
Och som du har babblat om intressanta saker, tack så hemskt mycket för att du kom hit, Siv. Det var en ära att ha dig här.
Tack så hemskt mycket. Det var trevligt att prata med dig. Du pratar fort.
Förlåt, jag ska försöka slappna av lite nu och prata långsammare. Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Siv Malmqvist var hemma hos Drage.
träffas där, så vi kan glömma allt tråkigt och trist och sånt där. Så kom downtown, allt ska bli fint. Så kom downtown, skynda dig hit. Och kom downtown,
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.